Känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? 4 säckar plantjord för 100 kronor. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla. Mobiloperatören med bra vibrationer.
Om en sovid är på väg till dig för att du hörde en kollega prata om det och du råkar ljuga om att du också hade en, och att den var så himla bra, att maten blev så otroligt god, och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan. Och ja, då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sous vide på, som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Varmt välkommen till After Work-podden med mig, Maja Panovik.
Och mig, Joanna Svicka.
I den här säsongen ger vi dig som lyssnare de bästa verktygen för att du ska kunna skapa dig ett hållbart liv.
Tillsammans med intressanta gäster och experter kommer vi att i varje avsnitt djupdyka i ett ämne som vi anser vara en viktig pusselbit i helhetsbilden.
I dagens avsnitt har vi bjudit in Jenny Svedberg Fred, som blev känd av hela svenska folket när hon var med i Bonde söker fru år 2017. Det blev ingen bonde, men det blev head over heels förälskelse i Robin, som hon numera är förlovad och bor tillsammans med i deras fantastiska hus utanför Sundsvall.
Jenny coachar idag i tyngdlyftning och föreläser om psykisk ohälsa, något som hon själv har stor erfarenhet av. Hon inspirerar dagligen tusentals tjejer på sin Instagram och banar väg för alla oss som vill ta för oss mer i livet, i träningen och framförallt älska sin kropp.
God morgon, Joanna!
Men god morgon, Maja!
Alltså, så fint att se dig igen.
Ja, men det var ju, vad är det, snart 4 veckor sedan.
Du bara far och flänger.
Jag vet.
Och du ska väl iväg igen snart, antar jag.
Nej, men vi bokade Italien igår.
Ja.
Så vi åker den 3 mars.
Ja, jag säger det.
Mm.
Det är ju 4 veckor kvar tills nästa. Ja. Nej, inte ens det.
Inte ens
2
det.
Veckor.
Ja.
Det är lord.
Ja, jag vet. Men vi måste åka på en pre-honeymoon.
Herregud.
Ja, vi måste liksom ner och testa viner och testa maten så vi ska på bröllopet.
Men jag köper det. Jag köper det.
Ja, det behöver man. Så nej, men jag är pepp. Men jag är pepp på att vara hemma. Alltså det är ju fantastiskt att vara hemma i Stockholm med det här vädret.
Ja, jag vet.
I
men du har ju haft det bra i år också.
Ja, det har varit jättebra.
Berätta.
Nej, men dels har jag varit och skrivit boken. Jag åkte upp själv först i början. Och sen så har vi haft vacation. Och det har varit jättebra. Allting har klaffat. Allting har gått jättebra. Det fanns inte någonting som inte gick bra. Alla tjejer var nöjda. Vi hade pangväder. Mm. Jag har åkt så jäkla mycket skidor.
Alltså de här skotergrejerna som också helt magiska.
Ja, jag vet. Ja, men åreguiderna är kungar. Så att, nej, det var skitbra. Så att nu vill jag ju åka till Alperna.
Okej. Då ska vi se.
Ja, exakt. Jag har hittat massa roliga så här skidresor som jag vill göra. Jag måste bara bli lite mer, jag måste bli vassare off-pist.
Men om du ska till Alperna och åka off-pist, då får du passa dig lite.
Jag vet, så du lavinen.
Ja, ja.
Men jag har hittat massa roliga resor som jag vill göra så här om några år.
Mm.
Typ, det är en tjejkompis till mig, hon och hennes kille åker till Makedonien och ska åka skidor. Och då åker du bandvagn upp och sen åker du off-pist ner. Men jag måste bli något säkrare på skidor innan jag...
Men du är ju bra.
Ja, jag är bra,
ja.
Men jag kan bli
Tänk
bättre.
Tänk på ett år.
Ja, jag vet.
Vad du, vilken utveckling du har haft.
Ja, jag vet. Men man kan alltid bli bättre, så nu har jag ett mål.
Ja, spännande. Och jag såg även igår att du hade bokat in Paris Marathon.
Jajamän. Så alltså nu känns det på riktigt.
Ja.
Alltså jag, fram tills igår har det varit så här, jag ska springa.
Ja.
Men nu när restriktionerna släppte och
man bokat,
märker,
liksom.
Ja, och vi har bokat och vi märker att det börjar komma mer och mer information från loppet på mailen. Då är man lite så här, okej, det kommer att bli av.
Ja.
Och nu känns det på riktigt och jag är oerhört taggad på att så här börja typ jobba, alltså i träningen. Och börja sätta igång och liksom börja slita. Jag gillar ju det.
Jag gillar ju, alltså,
det är kul att tävla, men jag tycker ju träningen inför tävlingen är absolut roligast. Mm. Sen vill jag bara ha tävlingen gjord. Men
såklart, alltså tävlingen blir ju som ett mål. Och sen så hela resan dit är ju bara helt fantastisk.
Ja, jag älskar
och
ju det.
Och jobbig på alla sätt och vis. Men kul.
Så det är bra. Det som är lite synd är att jag ska opereras 2 gånger fram tills dess. Så att jag har ju insett att det kan ju bli så att min, liksom, det, det kommer inte vara helt spikrag väg ditåt. Men jag har surat lite av det, jag har lämnat det bakom mig och sen så har jag bara insett att så här, jag kan inte påverka det och därför kan jag inte fortsätta lägga ner energi på det. Och så går jag vidare.
Snyggt.
Om inte annat så kommer det bli ett riktigt nice långpass i Paris om det är så att jag inte kan ge 100%.
Mm.
Ja.
Ja. Magiskt bara att springa i Paris.
Ja, men du, hur mår du?
Jag mår bra. Alltså jag är också väldigt glad över det här vädret i Stockholm. Ja. Jag får såna våra känslor. Mm. Sen har jag varit nu, senast 2 veckorna har jag haft en period gällande träning som varit såhär, jag vet inte, alltså jag är liksom träningssugen i huvudet men jag känner att min kropp inte riktigt vill. Nej, nej. Så att nu de 2 senaste veckorna så har jag verkligen så här, gått till gymmet, kört lite det jag velat. Igår fick jag löpfeeling.
Jag såg det, jag blev så glad.
Ja. Mm. Sen var ju liksom underlaget inte
nej,
inte på topp. Men nej, alltså jag vet inte. Jag har försökt bara göra det som jag känner för stunden. Mm. Och nu efter det här podcastet ska jag iväg och träna. Så får vi se vad jag gör.
Mm.
Men kör väldigt mycket på feeling nu. Bara för att, jag vet inte. Jag känner inte riktigt behovet av att här, kötta.
Nej.
Just nu.
Nej.
Och så får det vara.
Helt rätt.
Det går ju liksom i linje med mitt varför.
Exakt.
Mm.
Fan vad kloka vi är ändå.
Ja, verkligen.
Alltså det känns som att vi lever våra egna sanningar som vi säger här i podden.
Lever som vi lär.
Ja, men det gör vi. Det känns väldigt bra.
Och idag ska vi plocka till en, eller in en tredje klok person.
Exakt, och jag är lite nyfiken på om hon lever som hon lär.
Mm.
Välkommen in, Jenny.
Ja, men tackar, tackar. Kul att få vara med.
Det är att jag säger in som att hon kommer in i ett rum.
Ja, in i stugan.
In i stugan. Ja, men du sitter
där hos er.
Men du är faktiskt med på länk.
Ja, det fick bli så idag.
Vi pratade om det i vårt intro om dig, att du bor ju utanför Sundsvall.
Ja, precis.
Mm. I ett fantastiskt hus som ni har, alltså det är så fint, ni har gjort det så jäkla bra.
Men vad gulligt. Jag tror inte jag har förstått själv egentligen. För vi var så uppe i allting. Så nu försöker jag landa liksom i det här. Och jag tror inte jag har gjort det riktigt än. Men jag blir så glad för det är bra att få höra lite.
Hur länge har ni bott där?
Nu när det blev klart har vi bott typ strax snart 2 år. Men vi bodde ju uppe i lite renoveringskaos också.
Ja, men det förstår jag. Det tar ju sin lilla tid.
Ja.
Japp. Men annars då, hur mår du?
Jag mår jättebra. Jag sitter här i full mundering med kontorskläderna hemifrån. Så jag har så här mjukisar och bara myser. Och så admin, det är väl mindre kul. Men jag mår jättebra. Hur mår ni?
Jag mår bra. Strålande.
Ja, jag mår också väldigt bra. Jag är på strålande humör.
Fredag nu när vi spelar in.
Ja, och du har ju nyss kommit tillbaka, Johanna.
Ja, men jag var väldigt nära Sundsvall. Jag tänkte på det när jag körde. Häromdagen. Jag var så här, varför svängde jag inte bara in?
Ja, egentligen så hemmet så alltid öppet. Det hade varit asmysigt. Ja. Eller att ni får komma någon annan gång.
Ja, för jag var så här, du känns en sån person som att om jag hade ringt och bara, du vet vad, jag är en timme ifrån, sätt på kaffe. Då hade du varit så här, jag kom.
Du, syltkakorna hade funnits, gumman.
Oj, 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 oj.
Ja, men det, tro mig, det kommer flera gånger. Jag kanske gör en visit, kommer upp och hälsar på. Jag och Maja
kan
hälsa på. Det är det.
Ja, men det är verkligen öppet hus.
Härligt. Du, för de som inte känner till dig, kan inte du bara berätta lite snabbt om dig själv?
Ja, men det, absolut. Det här är den svåraste delen tycker jag, men vi kör.
Mm.
Jag är entreprenör i grund och botten. Jag jobbar ju, varför jag säger entreprenör är för att jag har så många ben att stå på, precis som ni har. Jobbar jättemycket med folkhälsan, alltså psykisk ohälsa och välmående. Så jag jobbar jättemycket med allt ifrån ungdomar till 75-åringar och ut och föreläser om just men hur kan man förbättra vardagen till att må bättre och göra smartare val, ta sig upp ifrån jobbiga situationer, få bättre struktur. Jobbar med sociala medier, så det har blivit som en liten sidekick sådär, inte fullt ut, men jag tycker det är fantastiskt roligt. Så många skulle säga influencer, jag på halvtid skulle jag säga. Deltid.
Mm.
Jobbar som tyngdlyftarcoach. Är allmän PT, men jag har fokus på olympiska lyft och just grundstyrkan. Liksom att hitta träningsglädje. Då. Så mer muskelbygge och den tekniska biten. Gud, det finns allt möjligt. Jag jobbar jättemycket med välgörenhet. Men i kort sagt så jobbar jag som entreprenör och försöker göra så gott jag kan till att förändra till det bättre och ha kul på vägen. Liksom. Jag har gjort det nu i 7 år.
Det låter som att du har massa bollar i luften. Vilket är jättekul.
Det är faktiskt jäkligt roligt. Jag ska inte ljuga om det.
Alltså det, jag känner igen mig väldigt mycket i det själv. För att jag har också så många ben att stå på och gör väldigt många olika saker i livet. Alltså jag har olika liksom ben att stå på och olika typer av företag. Och det är en, antingen gillar man det och trivs med det. Eller så blir det en stress så att man känner att man aldrig riktigt ger 100% i något. Och det kan ju bli svårt om man är en person som måste prestera 100% på allt. Så att jag tror att det är så här, ja, det passar vissa, tror jag. Också det här med stressen att man måste nischa sig. Jag har fått höra det så mycket att du måste nischa dig, du måste välja en väg. Jag bara så, fast man behöver inte välja en väg, man behöver inte nischa sig, för så ser inte livet ut. Mm. Men det leder in mig på vår fråga som vi alltid ställer våra gäster i början av våra avsnitt. Och det är ju att under den här säsongen efter att ha ökat podden så djupdyker vi i pusselbitar som vi anser vara viktiga för en hållbar karriär och livsstil. Så därför så vill vi inleda med att ställa dig frågan som vi då ställer alla våra gäster. Varför jobbar du med det du gör idag?
Ett väldigt tydligt svar. För de som följer mig och följt mig ett bra tag så var det min räddning, ärligt talat. Och jag hamnade i psykisk ohälsa och utmattningsdepression för strax över 5 år sedan. Det berodde absolut inte på att jag jobbade för mycket. Tvärtom, jag jobbade absolut. Jag var, precis som vi pratade om det här med att man ger 110% på allting. Men jag var duktig på att göra det på alla plan utöver jobbet. Samt hade mycket trauma i bakgrunden och otroligt bara missöden som tyngde mig jättemycket, som ledde till mönster. Så jag kan säga att jag jobbar med det jag gör idag för att jag ville vara person jag själv hade behövt. Och jag mår så himla bra av det. Och nu har jag byggt upp det på sidan av anställningar och sånt där. Så absolut, det har varit ett tufft jobb. Men idag så är man ju, ni känner nog igen det i det, att jag får ju faktiskt jobba med någonting jag känner meningsfullhet i. Och det slår varenda känsla i världen. Det var ett tufft jobb dit, men jag kan säga att fy fasen vad värt det var. Och det gör att man sållar bort de sämre mönstren och faktiskt man känner sig glad och känner att man är på rätt plats.
Jag tror att det är så viktigt. Eller jag har en sån liten filosofi om att så länge man jobbar med någonting som man brinner för och tycker om, så tror jag att det är typ är bra att jobba, för då har man ju som du säger ett syfte. Alltså med livet eller ett syfte med att gå upp på dagen.
Ja.
För jag levde länge efter att säga okej, men jag ska jobba gärna tills jag blir typ 40 eller 50 och sen ska jag liksom gå i pension och dra till Maldiverna och bara götta mig. Men jag tror att det många missar, det är så här, det är kul första månaderna, men sen så har man ju inte längre ett syfte. Nej. Med att gå upp, och det är lätt att så här hamna i tankarna då.
Men det är lätt också så här att det är fortfarande, det premieras otroligt mycket, och det är en sån otrolig prestige i att så här, du ska vara framgångsrik, och speciellt när du är i, alltså när du är kvinna mitt i livet och att du ska liksom ha målsättning och du ska liksom åstadkomma någonting, och det är otroligt viktigt kring att vara lyckad. Och här skiljer sig ju definitionen av lycka för många, men många tror ju att lycka är en viss väg. Mm. Och sen inser de på vägen att så här, men gud, det här gör man inte lycklig. Men då har man liksom lagt ner så otroligt mycket tid och liksom energi av sig själv. Mm. På att så här, fokusera på saker som är helt fel. Och det kan ju till exempel vara så här, men karriärklättra, pengar, umgänge, fel med på träningen. Alltså det, ja, men som sagt, mönster som inte är bra för en. Mm.
Men Jenny, jag är lite intresserad av, för du säger ju själv att du själv har genomlidit psykisk ohälsa, att det är någonting som du pratar öppet om och föreläser om. Skulle du vilja dela med dig av din resa?
Ja, men självklart. Jag tidigt, vet du, jag känner många, tror jag, unga tjejer känner igen sig det här, absolut män också. Men just att man tvingas in i ett liv som man inte själv har valt, för att man är ju barn, man är ung. Och man har inte så mycket att säga till om tyvärr. Så många barn far ju illa. Jag hade tyvärr så att jag fick växa upp väldigt tidigt. Både naturliga skäl och mindre naturliga skäl. Och hade människor omkring mig som kanske inte var uppmärksamma på att man hamnade i kläm. Sen så har jag varit med om sexuella övergrepp väldigt tidigt i livet, vilket allt för många unga tjejer har varit. Ett flertal gånger tyvärr av människor som man absolut inte tror ska göra det. Och det präglade mig, och ni vet, man hör ofta att men det var ju mitt fel. För man fick ju skulder, de här människorna vet ju exakt vad de gör. Och då såklart ger de skulden till den som är offret för att man inte ska berätta. Så det har ju varit något jag inte har fått ägt på. Det var ingen som visste om, inte ens min närmaste familj. Jag fick inte äga det först. Jag kom ut med min dokumentär för var det 1,5 år sedan om du och jag mot psykisk ohälsa. Och det är typ enda gången jag kände att nu var sista pusselbiten klar. Jag fick äga det. Och det är väldigt tragiskt egentligen. Utöver att jag föreläser om det så kändes det då. Sen så är högpresterande, jag har tränat och tävlat i olika sporter och det var enda frizonen. Men däremot så är det också väldigt påfrestande om man jämt ska höra att man är duktig hela tiden. Du ska vara så jävla duktig. Och det var en roll som jag anammade till 100% att jag skulle vara så duktig hela tiden. Jenny är så stark, hon är så glad och absolut, jag var levnadsglad. Men det är en klyscha att man kan vara lycklig hela tiden, för det är man inte. Så utrymme fanns liksom inte till att få känna allt det där som ska kännas. Plus att jag är en människa som ser människor väldigt mycket. Har alltid varit sedan jag var liten. Det är både en curse och en blessing. För folk känner sig sedd. De lägger över sina problem på en. Och så får man ta det. Och så när man är yngre har man kanske inte verktyg att bearbeta, gå vidare. Man vet inte riktigt. Så det pockade på och sen när jag kom upp i ung vuxen och tänkte att jag skulle flytta. Flyttade till Stockholm, blev kvar där i 5 år. Fantastiska år, men min kropp var så redo att få bearbeta när jag äntligen fick lugn och ro, ingen yttre påverkan att faktiskt det här skulle komma upp till ytan så att jag fick bearbeta och leva mitt liv. Så 1 år in i att jag hade flyttat så smalde in liksom vad som har hänt under åren. Och jag hade gått in i ett ganska dåligt mönster själv som jag inte tänkte på att sånt här präglar ju en och man byggs upp av de här byggstenarna. Så jag träffade ju människor jag kanske inte skulle ha träffat, jag sökte mig till folk som inte var mitt folk, blev tyvärr misshandlad, vilket jag aldrig tänkte att jag skulle ju inte bli misshandlad ganska grovt av min pojkvän, och då var det ännu värre därifrån. Så sommaren 2015 var det nog, så var vi på Gotland med min familj och där så gick jag in i en psykos. Hastigt och lustigt på ett väldigt märkligt sätt. Jag hade ju fått jättemycket varningstecken, fysiska symptom, jag tappade hår, jag blev grå i ansikte. Jag fick panikångestattack när jag skulle gå och köpa mjölk på affären liksom. Men jag blundade ju för det, så jag bara mig själv att skylla där faktiskt. Jag har varit enormt besviken på mig själv och jobbat med det. Men då gick jag in i psykos för att jag kände mig nog trygg. För att jag kände att min familj är nära, nu kan jag bryta ihop. Och därifrån så fick jag börja mitt jobb, alltså min värsta resa och ändå bästa på ett sätt. Så blev jag frisk 3 år efter av hårt jobb, KBT, medicin. Väldigt tung, det var jobbigt, men gav mig andrum och liksom tog bort toppar och dalar. Jag fick sålla i princip alla relationer för det som passade mig en gång förut som jag trodde passade inte idag. Jag flyttade. Det var väldigt drastiska saker jag fick göra, vilket kanske inte passar en annan. Vilket jag är väldigt noga med att säga. Men för mig så var det väldigt nödvändigt att jag fick göra om från scratch. Ändra om spelplanen och göra mitt liv till mitt liv. Och upprepa. Bakslag kom, men det var nödvändigt. Tills en dag så var jag faktiskt frisk. Så gott jag kunde bli.
Usch, det är så hjärtskärande att höra att så här, en människa, eller att du, har genomgått allt det här. Alltså, psykisk ohälsa kommer ju i alla dess former, men det känns som att du har tagit igenom allt, typ.
Ja, alltså det är
tuff start i livet för att vara så ung, absolut.
Skulle du säga att, för det är otroligt många som kanske är där idag, eller på väg in i det, men kanske som inte vågar ta hjälp, dels också på grund av skam, men också vad andra ska tänka och tycka, och där de inte vet var de ska börja och tänker att jag klarar av det här själv. Tänker du att det är viktigt att man tar hjälp och att man helt enkelt vågar prata om det, att man vågar säga någonting högt?
Jag tror det viktigaste är att vara sig själv sann, att kanske inte leva i förnekelse. Förnekelsen är nog det svåraste och det värsta, för det tar mer skada. Och många som jag hjälper idag skriver oftast, jag har lagt ut mycket om det, att men jag har försökt och jag har gnetat på. Men det spelar ingen roll hur du gnetar på och kör på och biter ihop, för att biter ihop och går i samma riktning som gör att du kommer ännu djupare i en psykisk ohälsa, så kommer det bli tuffare att komma upp. För då kommer du skrapa knäna och inte komma upp lika lätt. Men det viktigaste är verkligen att äga det, tycker jag. Det är något som ingen sa till mig, att äg det bara. För oftast är ju skammen där. Men att se det som ett ytterplagg, och så ska du någon gång hänga av det. Brukar jag säga, och det är genom att ta hjälp, prata med närstående, och det är många som inte har närstående, det vet jag, men då är det så här, det finns otroligt mycket mer hjälp att få än en psykolog eller en kurator. Jag gick till exempel lite en annorlunda väg, jag gick absolut till läkare, jag gick absolut till vårdcentral, jag sökte allt, men jag gjorde saker som jag var rädd och gjorde det ändå. Jag fick absolut panikångestattacker. Men jag vet inte om jag är modigare än gemene man eller kvinna. För jag gjorde det ändå. Och skämdes inte. Men det var nog för att jag ägde det. Men just att söka dig till. Det finns kyrklig hjälp. Det finns de som har. Ja, ni vet säkert. Det finns kyrklig hjälp. Det låter jätteflummigt för någon som kanske inte alls är insatt. Men du får en tid och rum att sitta och prata. Och bara deläkande. Gå självförsvarskurser. Det gick jag. Jag gick på föreläsningar om folk som kanske har varit i samma situation. Och där är det så viktigt att fråga. De som har varit i ditt ställe och är bra på det de gör idag. För då får du bra tips. Det är ju samma som med sporter och sådär. Och sen framförallt, sök varma kramar. Alltså på riktigt, fysisk kontakt är ju A och O. Alltså, och träning. Så tyngdlyftningen var ju som en varm kram för mig varje dag. Liksom. Och mina vänner.
Jag tror också så att det är viktigt att kunna komma dit att man äger det, är också att man erkänner för sig själv att man är i en situation som inte är bra för en.
Och det är ju så lätt att bara blunda för det, bara för att man inte vill.
Precis.
Helt klart. Och det vill jag säga på de som lyssnar på det här, att det är inget misslyckande att ramla ihop ibland. Det är liksom, det är en naturlig del av livet. Det är ett otroligt tufft klimat i överlag sedan alla år tillbaka. Så jag menar, det är mer naturligt att det blir liksom en liten bump on the road och att man trillar. Men det som är fel, det är att inte ställa sig upp. Och jag var ju en person som tyvärr, nu är det dubbelmoral på mig här kan jag säga. För jag ställde mig inte upp. Jag var ju självmordsbenägen tyvärr. Det gick ju så långt att jag var ju liksom, gjorde ju ett val att inte vilja leva. Och tack och lov misslyckades det. Och det är djupt och det är absurt idag att säga, men det är min sanning. Och det är därför jag pratar om det, att jag vet hur det är att lägga sig ner och inte ställa sig upp, och jag säger bara det, att det är det sämsta valet jag har gjort, och det är lätt att inte se det i den sekunden och den minuten och stunden så där. Men det är något jag vill säga till dem som lyssnar på, att det är helt okej att falla, det är ingen skam, och det är absolut, det är helt okej, men det är inte okej att vara kvar där.
Men jag tänker att när man är där på botten som du en gång var, är det inte svårt att bara så här rent mindsetmässigt vara okej, men nu ska jag ställa mig upp. Måste man inte på något sätt få någon slags utomstående hjälpande hand eller något sånt där? För jag tänker när man är där nere så är det så jäkla mörkt liksom.
Det är 100% och det leder oss in till att upprätthålla, alltså att uppmärksamma ditt tillstånd till omgivningen, för i en sån här situation så är det så svårt. Man känner sig missförstådd hela tiden för det första. Man känner sig jättemissförstådd och missplacerad. Och man är inte hemma i sin egen kropp. Och då är det så otroligt vikten av att upprätthålla. Och liksom, ja men, vad säger man? Man berättar för omgivningen hur det ligger till. För då får man mer förståelse. Och involvera folk i att faktiskt sträcka ut en hand. För oftast i en sån där situation är man så stolt att man inte tar handen tillbaka. Och då blir det svårare när du faller, att då vet inte folk när de ska sträcka ut en hand, för de vet inte hur illa det är. Så där har man ju ett ansvar för sig själv, vilket låter hårt. Men något som jag lärde mig efterhand, att jag hade ju alla förutsättningar att kunna få bättre hjälp om jag själv hade kanske sagt det högre till min omgivning och tagit emot hjälp bättre.
Du föreläser ju en del om psykisk ohälsa. Och du har ju berättat lite så här hur du tog dig ur. Men hur mår du idag?
Jag mår jättebra. Alltså jag mår riktigt bra. Jag mår bättre än innan. Och det är också fint att jag kan få bara... Ni pratar ju om det här med en nisch, att man ska liksom representera sig själv och så här. Men just det här bara med sociala medier, kan vi ta ett exempel, att jag visar ju bara mitt liv rätt av utan att behöva ha någon slags fasad, utan det är tokigt, det är upp och ner, det är att man bara kan få vara sig själv till 100% fast det finns yttre påverkan. Och det är också, när jag var med i Bonde söker fru, då hade jag precis blivit frisk från min psykiska ohälsa och sökte kärleken. Och då var det mitt test där, det är inte många som vet om det, men att jag skiter om det blir kärlek eller inte, det är bonus. Men jag vill äga mig själv till 100%. Att jag får vara bara renodlat mig själv utan att behöva gömma mig. Och det stärkte mig otroligt mycket, att jag bara kan vara mig själv och folk får gilla det eller gå därifrån. Då har de ett val, och det är så skönt att få göra det både utanför och innanför portarna liksom. Så jag mår jättebra.
Jag har en fråga, för jag vill ju, dels vill jag veta lite hur det var att spela in Bonde söker fru, men jag, innan det så vill jag också säga, det är lite härligt när du säger att du gick in och så här, jag skiter i hur det går, men jag vill bara vara mig själv till 100%, för det var lite så jag resonerade när jag gick in i Robinson. Hur var det att se sig själv sen? För jag vet ju att ni inte får se på förhand. Hur var det att se sig själv sen? Kände du att det var verkligen så här, gud, det här stämmer verkligen överens med min självbild? Det här är så, jag var du nöjd med att gå in med hela dig själv och vara dig själv i toppar och dalar, eller kände du någon gång att så här, skulle jag gjort det där?
Nej, vi satt ett gäng, jag tror det var 12 stycken i min lilla etta på 24 kvadrat för att titta, och alltså jag grät för att jag var så stolt över mig själv. Bara första gången liksom man kände bara, fan, jag gillar ju den här tjejen. Och det är ganska fint att säga till sig själv. Så jag måste säga att jag blir tårögd redan nu. För det är så fantastiskt skön känsla att... många har ju... Alltså jag trodde ju inte ens att en sån där dag skulle komma. Men med hårt jobb liksom och personlig utveckling och lägga sig själv i första hand så kan det faktiskt komma. Och det trodde jag inte. Men det gjorde det var ett moment. Jag kände bara, fan, jag ser ju mig själv. Och jag tyckte det var så härligt. Så att... Jag gjorde jättemycket konstigt. Jag är ju ganska flamsig och liksom svär otroligt mycket. Men det var liksom så fint. Man bara, fan, det där är ju jag.
Vad fint. Vilket så här kvitto på att du verkligen hade liksom kommit på rätt bana.
Jag växte otroligt mycket. Och sen har jag dåliga perioder precis som alla andra. Men det var en grundstyrka i liksom att få se sig själv utifrån. Det är ibland som många gånger man ser inte sig själv som andra gör det.
Nej, verkligen inte. Men innan vi lämnar Bonde söker fru, hur var det? Hur var det på gården? Alltså, för det första, hur länge är ni där? Det vill jag veta.
Många frågar faktiskt det. Nu måste jag tänka lite här. Nu är det ju ändå 2017. Det är så, många tror ju typ att vi är där en kort period. Vi är där ganska länge. Jag menar, processen går ju från, jag tror det är 3 månader.
Åh, jävlar!
Ja, du vet, det är en lång tid.
Ja, det är lång tid. Alltså, det är en del av ens liv. Liksom. Det är ett avbrott i ens liv som man bara gör någonting helt annat.
Nej, men man fick ju signa ut, och det förstår ju du allt om när du vet hur en process ser ut. Och jag sa ju precis som alla andra, jag sa bara, nu ska jag jobba på mig själv och min resa. Nu vill jag sätta mig på ett äventyr.
Klassiskt.
Ja, så nu kommer jag inte vara den bästa kompisen som ni kanske väntar. För nu är det jag och jag. Och det är ändå länge. Och vi hade, det vill jag ändå säga, att jag är otroligt nöjd. Det kanske många hade, det finns ju delade meningar. Men min inställning till saken var att jag tyckte bara att det var en positiv upplevelse. Fantastisk produktion. Helskotta vad bra de är. Fantastiska tjejer som, jag träffade Joakim Wickling. Fantastisk kille. Det var så mycket fantastiskt här. Han var så mysig, så klok och är. Och sen,
har ni någon kontakt idag?
Nej, inte så här jätte... Nej, men man är ju...
Välkommen till Unionen.
Hej, jo jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret, jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Effektar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
Ja.
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Absolut bekant och sådär. Men jag vill inte, jag har ju min fina Robin och sådär, så man har ju gått vidare, vet du. Nej, men sen så tjejerna, jag förstår att han hade skitsvårt att välja, för jag har varit så bra kompis med brudarna och vi hade så snygg inställning till saker och var så moget, vi bråkade inte. Ja, nu kom en hund här så ni vet inte. Och nej, jag tycker det är skithäftigt. Jag tyckte det nästan var jobbigast att lämna tjejerna på slutet. Mm.
Men hur kändes det att, för då hade du ändå ganska färskt, alltså varit i den här psykiska ohälsan. Hur kändes det här med att bli bortvald? Tog det någonting på dig?
Nej, grejen var att, ja det är klart, jag vart ju ledsen, men det finns ju ett jättefint, nu är det hundar som dricker här så det låter lite äckligt, jag måste be om ursäkt för det. nej, men grejen är att jag var så redo, liksom, jag var så otroligt redo för livet, för att jag var verkligen, jag hade gjort ett otroligt jobb med mig själv. Så jag var väldigt snäll med mig själv, jag hade bra självförtroende, men självkänslan hade äntligen kommit ikapp. Så jag hade en inställning att, men vet ni, oavsett så har jag vunnit på något sätt. Sen var jag absolut ledsen, för jag har varit jättekär i Joakim, det ska jag vara helt ärlig med. Men det var som en fin acceptans att jag äntligen lärde mig att unna någon annan lycka, för då växte jag också, så jag var så glad för hans skull ändå. För trots allt så är det ju han som ska ha bollen, liksom, och det är hans program, och vi är ju där och ska försöka ge han en chans, liksom. Men jag har varit ledsen absolut och lite, inte besviken, för det, jag visste vad jag gav mig in på. Jag fick ju skylla mig själv för jag gav mig in på det. Men jag tyckte inte alls, jag tyckte nästan att det var fint att se att man kan gråta i tv och visa att det händer. Jag har blivit dumpad flera gånger, kan jag säga.
Ja. Vad fint ändå.
Ja. Och nu har du Robin.
Ja.
Och ni är förlovade.
Men när ska ni gifta er?
Ja, men vi gifta oss ganska tätt in på dig, va? Det är i september.
Ja, jag exakt. Jag gifter mig 2 september.
Ja, juli för oss nu.
Och var ska ni gifta er? Eller var kommer ni ha bröllopet? För jag har ju hört att ni vill ha det nära hemma, väl?
Ja, precis.
Ja, exakt.
Vi ska gifta oss där vi träffades första gången. Det var i Robins sommarstuga.
Wow! Gud vad magiskt.
Ja, så det blir utebröllop liksom med tält och lite så här, ja, men jättemysigt. Vi vill ha öppet och varmt bröllop liksom. Så det blir jävligt mysigt faktiskt.
Har du hittat klänningen?
Ja, vet du, jag har haft den 1,5 år redan.
Fan, alltså nu har jag ångest. Jag är så stressad av min klänning.
Nej, men det är jättelångt kvar.
Nej, men det är ju inte långt kvar.
Jo.
Fast vet du, Anna, när du ser den, du kommer bara, där är min klän, så kommer du skita i vilket pris det är, så länge det inte är 100 000, för det är ju lite jobbigt.
Nej, jag...
Svicka AB betalar.
Exakt, dra det på företaget. Jag gav henne också ett tipset om Dyson igår. Styling.
Jag tänker på klänning, hur mycket som helst som finns, alltså där ute på marknaden.
Mm. Ja, jag vet, men jag har kontakt med några upcoming alltså sömmerskor och designers som är så här, som har mejlat, så att jag har ju lite så här, jag måste bara ta tag i det, men
och en skönhet klär i allt.
Exakt.
Så jävla sant faktiskt. Och energin och liksom glädjen kommer ju bara vara ett plagg i sig.
Det som känns konstigt här är ju att jag är ju väldigt intresserad av design och mode och allting. Så jag trodde ju att klänningen skulle vara mitt alltså huvudändamål på det här bröllopet. Alltså det skulle bli mitt huvudfokus. Men det är ju typ det sista jag tänker på nu.
Men inte det är fint. Alltså det ska ju egentligen, alltså egentligen så här, skit i väder, ja, skit i klänning. Alltså utseende, egentligen ska det vara så här skitsamma. Ja. Det man firar den dagen är ju kärleken. Det är allt som egentligen spelar roll.
Ja, för det enda jag kan tänka på är typ fest, att vi ska dansa. Ja. Alltså allting runt omkring. Alltså,
och det är ju det du kommer komma ihåg.
Ja, exakt.
Alltså du kommer inte komma ihåg så här, ja, men jag hade den ögonskuggan. Ja.
Nej, gud nej. Jag blir lite rädd. Jag blir lite rädd för människor som blir bridezillas. Jag tycker det är obehagligt.
Klipp till augusti när du är...
Men jag måste säga, vill ni höra något sjukt?
Ja.
I förra avsnittet så pratade vi om bröllopsklänningar där jag sa så här, men jag skulle gärna vilja ha lite tips så här, men jag vill inte ha tips från till exempel en viss butik i Stockholm. Klipp till att det var en person som hörde av sig till mig och var rätt irriterad för att hon hade precis köpt en klänning från den här butiken. Och var väldigt så här, vad menar du med att du inte gillar den butiken? Jag har precis varit och köpt en klänning där. Det känns ju inte kul för mig. Att
oj, det var personligt.
Härifrån. Det var väldigt personligt. Alltså, bröllop är känsligt. Det vaccin och twishake är otroligt känsligt hos folk. Och då jag var så här, men det är som att jag gillar Heinz och du gillar Felix. Alltså... Man har ju olika smak. Och bara för att om du är nöjd med din klänning, då ska du ju vara, då skit i vad jag tycker. Alltså det är som att så här, ja, alltså det är, vadå, kan inte du på det där nu bara för att jag har sagt att jag inte gillar klänningar från den butiken, för att jag gillar den butiken.
Det var ju inte, det var ju verkligen inte en specifik klänning du sa, utan det var ju general.
Ja, nej, så det var ja, men skitsamma.
Vi går vidare.
Skit i klänningen.
Jag skulle gärna vilja veta lite mer om din träningsresa, för du har ju nämnt om att olympiska lyft är ju din grej, men hur kom du in på allt det här?
Ja,
gud, frågan är, jag är ju ganska, ja, jag har ju varit öppen med det ganska mycket, men det kanske kommer i skymundan. Pappa är ju veteran. Alltså han har ju hållit på sedan han var 22 år. Så pappa, jag har ju varit 3-åring och varit med på hans tävlingar. Liksom. Och han har ju varit... Ja, så det är skithäftigt. Så att jag har ju liksom varit med all the way. Så jag har liksom sett det här sedan jag var 3 år. Och min mamma höll på. Min brorsa höll på. Min morbror höll på. Med just tyngdlyftning. Men sen så har vi en stor hockey. Vi är hockeyfantaster. Ja. Och så sen var jag väldigt... Jag har varit duktig i typ alla sporter. Nu ska jag vara ojante på riktigt. För det tycker jag man ska vara med. Jag var riktigt duktig i alla sporter jag än tog mig an. Och det har oftast varit sporter som pappa själv har utövat. Så jag har ju gått i hans fotspår helt och hållet. Så det är på den vägen. Och sen så spelade jag fotboll på hög division. Jag har hållit på med brottning, hockey har jag spelat, men det fastnade med att efter att jag gjorde illa korsband, menisk, jag drog av i princip allting på högra knät när jag var som bäst. Ja, det var, benet bara hängde, det var helt sjukt. Då sa de till mig att du får nog lägga det här på hyllan liksom. Och då vart jag jätteledsen, för jag är extremt aktiv sedan jag var 5 år. Håll på med liksom väldigt tuffa sporter och är väldigt, ja, men jag är kort, jag är väldigt stabil, alltså jag använder min kropp som jag vill. Och då vart jag superledsen, men jag har varit nästan förbannad. Jag vart liksom, vad fan det här, jag liksom fick en låga istället. Så jag bevisar för läkarna att du har fel. Så jag gjorde en jättehård rehab och liksom. Så jag, idag märks inte att jag har dragit av allting. Jag har ett nytt korsband. De tog en sena bak i bakbenet på mig. Och gjorde ett nytt korsband. Och så har jag ingen menisk. Jag har ett ganska kassa ledband egentligen. Men jag är starkare än innan faktiskt.
Wow.
Och det är tyngdlyftningen tack vare det.
Och än en gång så kommer vi in på varför man bör styrketräna.
Ja.
Ja.
Ja, ja, ja.
Snyggt. Ja, jag känns som att jag tjatar så mycket om det.
Men vilket är ditt favoritlyft då?
Jag tycker fan alla är bra. Jag tycker det är skitkul. Men jag tycker om stöt. Alltså frivändning och överstöt.
Okej, och då måste jag fråga. Vad är du bäst på respektive sämre på?
Jag har alltid varit sämre på... Alltså nu kommer min tävlingsskalle fram. Ni känner igen er, att det man är sämre på, det ser man inte som ett nedlag och sluta, utan det gör man till sin styrka till slut. Så jag har varit sämst på ryck. Alltså, och ändå är jag kanske helt okej. Okay. Men jag har varit så arg och jag har haft hatkärlek till det. Jag har inte ens kärlek ibland. Men ryck var det värsta. För jag hade ju en begränsning i liksom hur djupt jag kunde sitta. Så det liksom förstörde. Men nu har jag övat upp det. Så nu är det faktiskt inte ett lyft jag hatar längre. Så jag älskar ryck och stöt. Men sen har jag otroligt... Alltså, det låter helt sjukt. För jag gör det ju i frivändningen. Men frontböj tycker jag är riktigt... Alltså jag kräks. Vilket är konstigt egentligen. Ja, det är helt sjukt. Många bara, fan du kan ju, du är jättestark. Och du... Jag bara, ja fast jag hatar känslan. För jag håller på, alltså... Det känns så tungt.
Maja, ditt då?
Ja, jag får lite så här hopp inför framtiden. För jag hatar ju snatch eller ryck eller vad man ska säga.
Alla gör det i början.
Ja, alltså jag tycker inte det är det minsta roligt. Men jag övar på. Så jag kanske blir min favorit någon dag.
Vad är ditt bästa då?
Det är power cleans.
Ja, du är fan bra på power cleans alltså. Jag
älskar det.
Ja.
Jag förstår dig.
Men kanske ska komma bort till Sundsvall så får du visa mig hur man gör.
Sa du kanske? Jag tycker verkligen vi ska ta ett pick och pack.
Jag tycker vi borde göra en utflykt.
Du vet att Frankie, henne köpte jag i Sundsvall.
Ja, men det finns så många parametrar som lutar att vi borde åka till Sundsvall.
Ja, jättegärna. Ja. Syltkakor, lite olympiska lyft.
Ja, och sen så sover vi över i Sundsvall och så kör vi en middag i Sundsvall.
Med smälla. Ja. Kör, kom till.
Men vad skulle du säga, jag och Joanna är ju stora kritiker av att liksom hitta ens varför med träningen. Vad skulle du säga är ditt varför?
Mitt varför? Ja, dels för att det är en fantastisk medicin som du inte behöver ett recept till. Det är väldigt lättillgängligt. Men sen också, mitt varför är väl för att jag liksom absolut den klyschigaste, jag vill hålla. För att jag har ju känt på att hur det är att vara trasig. Och då när man har fått ett varför, att man ser så tydliga bevis på varför det är så bra. Så kör man ju bara på, dels för att jag är en tävlingsmänniska, jag tävlar ju tyngdlyftning så fort jag kan och pandemin inte har ställt till. Nu är det ju öppet såklart. Men sen också att man ser effekten av det. Man ser liksom, man är närvarande i sin egen träning och kropp. Och då är det väldigt tydliga bevis på varför man ska göra det. Sen är det fantastiskt som coach att man får se vad den här effekten, det vet ju ni också som håller på, att de kan komma in som små grå möss och komma ut som världens power queen liksom, vad det gör med människor. Det gör det mig extremt mycket.
Om vi spinner vidare lite på coaching-biten, jag lyssnar ju till stor del av min träning åt CrossFit och får då ofta frågan om så här: jag är jättesugen på att börja med olympiska lyft, men jag vet inte riktigt var jag ska börja eftersom olympiska lyft är en väldigt stor del av CrossFit-biten. Vad skulle du säga som första steg? Är det att anlita en coach eller kan man göra något på egen hand?
Alltså, jag tror många känner sig, när det gäller att man är nybörjare, man känner sig rätt vilsen och tänker att man ska kunna saker på en gång. Men jag vill ändå trycka på att våga vara nybörjare och kanske inte vara så jäkla perfekt i början. Att det här hårda jobbet att ställa sig där ändå och göra det fast det inte blir perfekt är med en tomstång. Jag kan säga att jag stod i ett halvår med tomstång, alltså bara stången utan vikter. Jag var kass i början, ska jag ändå tillägga. Men att man ändå ställer sig där och gör det och tittar på YouTube-videos, har man inte budget till att ta hjälp, så titta, för muskelminnet och syn, alltså när man ser någonting så fattar kroppen mycket fortare ändå. Så vikten av att ställa sig där och kanske inte göra det perfekt men göra det ändå är faktiskt väldigt avgörande i början tycker jag. Och att man tänker att men du är inte där för att kunna, du är där för att lära. Det första steget. Och sen tycker jag absolut, många kommer ju till mig från CrossFit-världen för att det går ganska fort i CrossFit. Och det missas lite i teknik och sådana där grejer, kompletteringsövningar. Så sök först och främst tycker jag att få en bra teknik är att söka sig till en lyftarklubb. Sök dig till en renodlad lyftarklubb med en bra coach på plats. Det hade jag sagt. Kör några gånger och sen träna med de som faktiskt är bra på det de gör. Och sträck ut en hand och fråga, kan du ge mig lite tips? För många är lite stolta. De blir lite förbannade om man säger liksom att men det här kan du skruva på. Fast de ber om hjälp.
Jag är en sån person.
Är det? Ja. Det här är inte intressant. Vadå? Så okej, jag vill inte. Så då har du för ett tips.
Eller det beror verkligen på vem det kommer ifrån. Alltså Robert är ju big no.
Nej, men det alltså, kan, du kan ta emot råd från din kille. Det är som att Laban skulle ge mig råd i löpningen.
Ja, alltså det beror verkligen på vem det kommer ifrån. Och sen om jag har frågat eller inte. Alltså jag blir så irriterad om det kommer fram. Eller om det kommer fram en person som vill ge tips. Om jag inte har frågat.
Nej, men det är väl. Alltså människor obehöriga på gymmet. Som ska komma fram och ge tips. Eller bara såhär. Du lyfter, du muskler för mycket. Eller lyfter där. Eller du borde göra så här. Och så kanske man gör det precis för att man så här, kanske återhämtar sig på en skada. Liksom. Har ett annat syfte. Man kanske gör det där då för att man har haft ont. Man bara, ursäkta, vem var det ens att komma fram?
Nej, men det är så viktigt tycker jag att utbilda folk på plats och att man ska bete sig, för det där skrämmer iväg folk, kan jag säga.
Ja.
Men på tal om dina tips, jag tycker också ett annat bra tips är att, för du nämnde att kolla på YouTube-videos, men att också filma sig själv och lite jämföra det med YouTube-videos, för då ser man ju så här satt på vitt att okej. Om man nu inte har råd att vända sig till en lyftarklubb eller coach eller sådär.
Ja, jag är helt för att filma sig själv för att man ser så otroligt mycket. Bara det att jag märker ibland så här när jag filmat mig själv, jag bara okej, jag tappar blicken. Vad händer det med min hållning? Alltså direkt. Så att det
är faktiskt ett tips som jag glömde säga, för det är så självklart enligt mig. Så det var faktiskt bra att ni flikade in, för det är ju.
Ja.
Då kan du ju verkligen stanna och pausa och dra tillbaka och se de här små detaljer. Bara en liten detalj kan ju göra som skillnad om man rättar till. Så jäkla sant.
Alltså.
Helt rätt. Jag tror vi är bra tips.
Jag har en fråga. Vad har du för mål? Alltså för kortsiktigt och långsiktiga? För det var ju, det var tal om SM.
Ja.
Men var står vi någonstans nu? Vad tänker du framåt?
Jo, men kvala till SM är ju fortfarande. Alltså jag kvalar in ganska bra just nu redan. Sen har jag har varit i tankarna på, du vet, pandemiåret har ju som de flesta känt att, men det har ju, man har fått mycket frågor på just det vi pratar om, varför. Och då har jag tänkt så här, men kanske det har ändrats nu när det har pausat. Är det verkligen viktigt för mig att tävla just nu? Jag har ju alltid tävlat, men då har jag undrat så här, har jag tävlat för mig själv eller har jag tävlat för någon annan? Och det tycker jag är viktigt att ställa sig, för jag är en tävlingsmänniska. Och jag mår bra av det i rätt element. Så jag har liksom ställt mig frågan, är det verkligen att jag ska tävla eller inte? Mår jag bra eller känner jag att det är liksom, är det jag ska göra? Så jag är fortfarande lite valet och kval, för jag mår så jäkla bra när jag bara tränar och tävlar för mig själv på mitt egna gym. Att jag bara kör tunga vikter bara för att jag tycker att det är så fantastiskt. Och glädjen till mina lyftarklienter och sådär. Men jag tror att jag ändå ska hoppa på och liksom satsa nu när det ändå har öppnat upp. Då fick jag lite så här, fasen nu är jag sugen. Så det blir nog att det var lite så här ny kärlek. Så att jag tror på riktigt att det blir att jag vill verkligen kvala in och köra SM. Och sen får vi se.
Roligt.
Ja.
Gud vad kul.
Ja.
Ska vi heja?
Ja, det ska vi verkligen göra.
Men jag tycker det ser så läskigt ut på sådana där lyftartävlingar. Alla är så tysta. Och sen så får man bara vänta på att man får den här handen eller vad det nu är, signalen på att det är godkänt.
Ja.
Ja, det ser jätteläskigt ut.
Det är otroligt utvecklande. Det är läskigt, absolut. Men fy fasen var det så häftigt att du ska vara så het på gröten och du ska ha så mycket power. Ja. Men samtidigt vara så sansad på en och samma gång. Jäklar vad man blir mentalt, verkligen challenged.
Ja.
Jag tycker alla ser så jävla häftiga ut i sina dräkter.
Ja, det är med.
Ja.
Verkligen.
Alla är så olika.
Du, en sista fråga innan vi går vidare med veckans utmaning. Och det är sociala medier.
Ja.
Känner du någonsin en press kring att så här leva som du lär på dina kanaler? Jag och Maja pratade lite om det innan du kom in, att vi så här, att vi kom fram till att vi verkligen lever lite som vi lär just nu, att så här, jag pratade om Paris maraton, att jag har varit irriterad över att jag kanske inte kommer att kunna prestera till 100% som min tanke var, för att jag har liksom gått in för att jag ska ta en pangtid, men nu med mina operationer, men att jag släppte det ganska fort med tanke på att det är en yttre omständighet, att jag verkligen levde som jag lärde i mitt mindset. Och Maja, du pratade om din träning, att du är taggad i huvudet men ja, din kropp kanske inte är med, och du liksom har anpassat dig efter det. Mm. Och vi var ganska så här, men stolta över vår reflektion där, att vi liksom, och hur känner du där? För det är ju svårt med sociala medier, för att det är ju en viss bild som ska förmedlas.
Mm. Alltså jag har ju hållit på med sociala, jag är ju bara 27 eller fyller 27, men det var svårt att säga på norrländska.
27.
Jäklar.
Men den där får du öva på, Maja.
Så sju.
Ja, alltså det där, jag får ju den frågan typ varje dag, jag skämtar inte. Men jag tror många ser att jag lever verkligen som jag lär, eftersom att jag har varit med om den resan jag varit med om, så har jag så stort perspektiv på att fan, det är inte värt att hålla på. Alltså jag har inget att upprätthålla. Det här, det ni ser, det ni får liksom. Och det är väl det som tror jag går hem, om det nu är att många bara tänker, vad gör du för att få så följa? Jag har inte de flesta följarna och så många, men jag är väldigt lojala, för att de vet att det här är Jenny rätt av. Och det tycker jag är fantastiskt skönt, för att jag gled in på media på ett bananskal innan jag ens var med i Bonde söker fru liksom. Många tror att det är där det startar, men jag delar ju med mig av min psykiska ohälsa och tyngdlyftning precis när appen ens började. Och det var nästan ingen som pratade öppet om dels välmående eller psykisk ohälsa. Så jag blev inkallad till TV4, alltså Radiohuset, för att jag var en av få som pratade om det, uppmärksammas om det och fick följare av det. Och var väldigt transparent. Och sen har jag liksom känt att ja, men det här är min dagbok, som du ibland refererar till också. Att, ja, men herregud, alla som har hängt med har ju fått tänkt med när jag mår skit, när jag mår så jävla bra, och liksom när det är lite tokigt, när det är besvärande. Så jag känner verkligen, jag tror många tror att det inte går, men jag känner verkligen noll press på sociala medier, för att det är ingenting, jag har ju fler ben att stå på. Så för mig så är medier inte på stort allvar, utan det är mer så här, jag älskar det här vardagsrummet liksom.
Ja. Ja, jag tror att börjar man ta det på alldeles för stort allvar, då är det risk att man börjar ta alldeles fel väg inom den liksom, ja men, området, och att man börjar skapa sig inte så bra mönster faktiskt.
Och sen det skulle inte passa, man ser så jävla lätt på mig, jag är en känslomänniska, jag uttrycker mig otroligt mycket i ögonen, så det skulle synas på mig om jag inte var genuin och levde som jag lärde, för att man ser det, jag har levt så en gång, så det är nej, det går inte.
Precis. Ja.
Och vad är planen framåt här nu då? Vad händer i vår? Har du någonting roligt du kan dela med dig om i vår?
Någonting jag inte kan dela med mig av?
Jo, någonting du kan dela med dig. Och om det är någonting hemligt, så kan du säga hemligt, så kan vi bara veta på det, så kan vi bipa det sen. Men är det någonting du kan dela med dig av liksom, för alla här som lyssnar?
Den här, ja, det kommer hända mycket. Vi ska bygga ut huset så att det blir en utbyggnad för det första.
Wow!
Ja, fasen, det blir ett stort projekt. Så det ska vi göra. Sen ska vi gifta oss i juli. Sen så, ja... Ja, men den här får jag inte säga. Så den tänker jag inte hålla hemligt. vi kan ta den sen. Ett projekt som jag har tänkt på i 5 år ska sättas igång. Och det,
spännande.
Ja, det känns jättekul. Men sen så, ja, träningsresorna ska vi köra på. Och ja, verkligen bara må gott. Jag tror att jag tar det lite som det kommer sen.
Wow. Det lät ju som en riktig dunderplan. Vilket år!
Jag tror på det, i alla fall. Jag vill tro det. Det kommer gå jättebra.
Ja, verkligen.
Det låter skitbra.
Ja.
Har du någonting som du ser fram emot extra mycket, Maja?
Jag?
Ja.
Köpa lägenhet.
Ja. Jag är helt inne på din lägenhet. Ja. Ja, alltså jag har gett dig uppgifterna till min bank nu, det är bra.
Har vi något mål på vars den ska vara liksom? Vad vill du, var du sitter?
Alltså jag vill bara flytta över gatan typ, där jag bor nu, men till en större.
Ja, men nej, vinnande konsert.
Maja har redan flyttat in, Maja har gjort en moodboard för vad hon ska inreda den här lägenheten, som hon inte ens har varit och kollat på visningen. Ja. Alltså det är så, det är sjukaste uppdateringen. Och jag bara, va? Vilken lägenhet pratar vi om nu? Nej men vi har, nej men det är ingen lägenhet, men jag har redan inrett den och jag har redan typ köpt den. Jag bara, du har inte ens ett lånelöfte.
Men du har redan alltså, köpt den mentalt det. Alltså.
Igår så satt jag och gjorde, alltså ut efter den här planlösningsritningen så satt jag och liksom, okej, den här soffan så måttade jag liksom så här, okej, den passar där och sen så har vi en sån spegel där.
Det är så sjukt.
Och jag har inte ens varit på visningen.
Nej men och här sitter jag och...
Det är alltså en lägenhet som ska på öppnas som visning också.
Ja, på söndag ska vi dit. Så får vi bara hoppas att den lever upp till mina förväntningar.
Ja, och medan Maja bygger upp en Sims-värld här av sin lägenhet så sitter vi i min lägenhet där jag fortfarande inte har satt upp tavlorna ett år senare. Så det är lite skillnad på oss två när det kommer till...
Jaja. Ambitiöst måste jag säga. Otroligt imponerande.
Ja, det är det. Ja.
Ja. Men du då, Jenny, du brukar...
Jag måste ju säga giftermålet som nummer ett. Och det är det ju ändå. Giftermålet är ju det, wow, the big
alltså,
thing.
Ni har så mycket stort framför er. Alltså.
Men sen också boken.
Ja.
Ja, giftermål och bok, det är mina två.
Jo, vi är så taggade.
Mm. Och Paris.
Kommer och Paris Marathon, det kommer bli jättebra.
Den är jag bomma. Vad händer där?
Ja, men jag ska springa maraton i Paris.
Det ska du ju göra, ja.
I april. Yes. Ja, men då ska jag köpa mig något fint om jag presterar bra.
Chanel.
Kanske en Chanel. Chanel tycker jag. Chanel. Kanske en Chanel.
Det går bra nu.
Det blir bra liksom. Att det känns som att det är så mycket som har varit på vänt. Så jag tror att man bara öppnar upp luckorna och bara kör liksom.
Men Jenny, vi brukar avsluta varje avsnitt med att vår gäst, i det här fallet du, får ge våra lyssnare en utmaning.
Oh.
Så har du någon på lager? Högt och lågt?
Högt och lågt. Ja, men alltså lite allmänt sådär, eller?
Mm.
Ja, men jag skulle vilja, alltså av det jag utifrån själv uppskattar och alltså vara lite mer och anamma varenda stund för dig själv, liksom med dig själv, att anamma andra och se dig själv och andra att vara mer närvarande i sitt eget liv skulle jag vilja säga, för det är så jäkla ofta folk bara springer och många tänker att de inte gör det, men faktiskt om man reflekterar så springer man väldigt mycket och missar mycket på vägen. Så att anamma omgivning och sig själv och titta lite extra, se lite extra och inte bara titta, det skulle jag vilja, det är en liten utmaning som faktiskt många tycker är svårt.
Jättebra påminnelse.
Mm. Riktigt bra. Och avslutningsvis, var hittar vi dig?
Vi hittar mig på både Instagram, Jenny S. Fred, Jenny Fred. Jag heter ju Svedberg Fred, så många tror att de vet inte hur de ska uttala mitt namn. YouTube finns jag numera. Det är lite kul.
Vad tycker du om att YouTubea? Jag måste fråga.
Det är ju skitkul, men jag måste säga att det är ju, jag klipper ju allt själv och gör allt själv, så det är mycket att göra.
Det tyckte jag också, för jag höll ju också på ett tag. Jag funderar på att ta upp det igen, men som du säger, det är så jäkla mycket tid och då vill man ju också få tillbaka för allt. Att så här, till exempel vlogga en hel dag, då har ju gått en dag att filma och sen tar det en dag att redigera. Alltså, ja. Men kul! Det ska vi spana in.
Och sen TikTok har jag numera också. Men det är en annan historia. Det är lite svårt där också. Fan, det är mycket man ska lära sig.
Jag är sån om just något TikTok. Ja, nej, men det är bra. Jag kommer att titta på alla. Jag är med på alla dina sociala kanaler utom TikTok.
Ja, du, jag förstår dig. Du gör dig själv en tjänst där.
Ja, exakt. Men Jenny, tack ännu en gång för att du ville vara med. Vi är så glada att vara med dig i podden.
Tusen tack Jenny.
Ni är grymma, tack för att jag fick vara med.
Vi hörs vidare om vår trip till Sundsvall.
Exakt.
Nästa
vecka så släpper vi det grand finale.
Exakt, sista avsnittet blir nästa vecka av säsong 4. Helt sjukt, men den här säsongen har ju varit over the top. Så att, det ska bli kul att avsluta på topp också.
Gud vad roligt.
Puss och kram, hoppas ni får en underbar tisdag.
Tack så mycket.
Tack, det är kram.
Att alla takeaway-förpackningar ni slänger på rätt ställe ger fina deals i McDonalds app. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger. Exempelvis...
Åh, sorry. Kom åt något här.
Exempelvis...
Förlåt, det är något skit här.
Andra snabbmatsrestauranger som...
Vi provar en talning till.
La 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 la. La 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 la.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.